men icke. Inte riktigt än. Vi ska ge en liten historisk bakgrund till den här boken. Vi ska tala lite grann om, som vi gör alltid när vi studerar en bibelbok, när den kom till, hur den kom till, varför den kom till. Om vi kan uttala oss om det i möjligaste mån. Enligt Hellström här så finns det tre teorier om när den här boken kom till. Så det kan ni ju sen läsa då. Men den första teorin är att den med hänsyn till att den skildrar förhållanden under en avlägsen tid kan ha kommit till före Mosetid eller under Mosetid. Alltså mycket tidig bok, kanske Bibelns äldsta bok vi har att göra med. Den andra teorin är att med hänsyn till den konstnärliga formen, den poetiska formen i den här boken, den kan ha kommit till under den hebreiska litteraturens blomstringstid, vilket då skulle vara Davids och Salomos tid, va? Som var de främsta diktarna. Och då betyder det omkring år 1900 före Kristus. Om det är före Moses, före år 1400, kanske på 1600-talet före Kristus. Och den tredje teorin, den är att med hänsyn till de problem den tar upp, om lidandet alltså, så menar man att den kan ha kommit till efter den babyloniska fångenskapen, då man hade gått igenom lidande som folk. Boken ger ingen uppgift om vem som har skrivit den. Vi vet alltså inte vem författaren är. Enligt traditionen, den judiska traditionen, så skulle Mose vara författaren under den tid han befann sig i Midjans land på flykt från Egypten, ni vet, innan han återvände. Och det skulle då bestyrkas med att händelserna i Jobs bok utspelas ju i de områdena. Troligen i norra Arabien. Vi ska se lite grann på det snart. Lite grann då varför vi kanske ändå måste anse att detta är Bibelns äldsta bok. Och att dess, att vad som utspelas i Jobs bok utspelades för alltså då i så fall en 3600 år sedan. Så där. Det är ju fantastiskt att tänka sig det. Att vi läser så gammal litteratur här. Först så kan man då säga att om du har läst den här boken har du inte sett en enda referens till någon annan biblisk litteratur. Ingen referens till Moseböckerna. Trots att det handlar så mycket om Guds person och Guds vilja. Ingen referens till Moseböckerna, till lagen. Och det kanske man skulle ha förväntat sig om de var skrivna, va? Men det är tyst. För det andra, ingen referens till Exodus. Och varför jag nämner det särskilt är att Exodus, uttåget ur Egypten, det var ju Gamla testamentets stora frälsargärning, va? Det, hela Saltaren besjunger ju denna fantastiska handling i Israels historia när Gud med väldig arm frälste folket ut ur Egypten. Man tycker att om det hade hänt, att det skulle varit mycket tacksamt att ta upp i någon av de tal som dessa tröstare håller och där man upphöjer Guds storhet och makt, va? Som ju psalmerna alltid tar upp då när man vill ge exempel på Guds makt. Men det är helt tyst om det, va? Ja, för det tredje, ingen referens till Israels folk. Det verkar som att de inte har uppträtt på världsscenen än. Det finns ingen antydan om att det skulle finnas ett särskilt folk som Gud hade utvalt åt sig själv. Det är ganska märkligt. För det fjärde, den sociala livsformen i Jobs bok, den är patriarkalisk. Den liknar det sätt på vilket Abraham, Isak och Jakob levde. Med stora boskapsjordar då, och där mannen liksom var familjens överhuvud och nästan något av en prins verkar han vara. stor och mäktig, liksom Abraham på sin tid. En patriarkalisk familjesituation ger Jobs bok uttryck för. Sättet att räkna boskapen till exempel, indelningen av Jobs bok. Det står uppräknat hur många får han hade och stora kameler också. Det mest. Gör det? Ja. Och det där går igen också när det gäller att beskriva Abrahams liv. Va? Genesis, alltså första Mosebok 26:14. På liknande sätt så räknas Abrahams rikedomar upp. Det finns många likheter här alltså. En annan intressant sak, det är att Jobb agerar som präst för sin familj. Han offrar brännor, förstår det i första kapitel, för sina barn. När de har haft sina fester. Han är rädd att de har försyndat sig och han vill återställa allt. Han uppträder som präst också för sina vänner senare i slutet av boken. Va? Och beder för dem. Men den här bilden av familjens överhuvud som präst, den var typisk för den patriarkala tiden. Va? Sen kom ju judafolket och det blev en särskild stam som blev den prästliga stammen. Men det finns ingen antydan om att det fanns ett officiellt prästerskap på den här tiden. Utan Jobb själv handlar som präst i egenskap av präst. Så det är intressant. Han offrar och beder. Inga leviter tycks finnas på scenen. Ett litet ord som ett mynt som nämns kan vara en liten vägledning när det gäller att datera den här boken. Kesita nämns i inledningen. Ja, jag kommer inte ihåg vad det står nu. I alla fall så står det också i första Mosebok 33:19. Och då är vi på Abrahams tid och patriarkernas tid. Och det är ju intressant om det skulle vara en myntenhet som fanns på patriarkernas tid och också i Jobs bok. Det kan man antyda om att det var gångbart på Jobs dagar. Och vi vet också ända så sent som Josua dagar på 1400-1300-talet före Kristus. Det står också i Josua boken om Kesitan. 33:19, ja. När Jakob återkommer. Så köpte han ett jordstycke för 100 kesitor. Det står i Josua-boken och det står i Jobs bok om kesita. En annan detalj som ni kanske inte har tänkt på, men jag vet inte, hur gammal blev Jobb? Det står inte riktigt, men hur många år ytterligare levde han efter sina prövningar? 140. Så han var 140 plus alltså. Kanske plus 40, kanske plus 50. Det är väl mycket troligt. Så han var närmare 200 år. Och den här långa livslängden, den argumenterar för en patriarkalisk tid också. Va? För att då har han en jämförbar ålder med patriarkerna. Abraham blev ju 175, Isak 180, Jakob 147. Sen sjunker det mer och mer, Josef 110. Och så kommer det ner på en mer normal nivå, vad vi är vana. Men just patriarkerna var fortfarande ganska gamla. Och Jobb är en man av hög ålder. Skulle det vara nere på fångenskapens och efter fångenskapens tid så känner man inte till såna här åldrar. Va? Nu ska vi inte bygga för starkt på det här med att inte Israel står nämnt eller Moseböckerna. För personerna i den här boken är inte israeliter, de är inte judar. Namnen på de här personerna är inte hebreiska. platserna som nämns här, Usland, står i första versen. Usland, vad är det för någonting? Det är troligen norra Arabien. Alltså, och det nämns Usland, nämns också på andra ställen i Bibeln, i Klagovisorna 4:21. Och då beskrivs det ligga öster om Jordan. Så det var öster om Israel, öster om Palestina. Nuvarande Jordanien, uppemot Damaskus, så långt upp räknade man dåvarande Arabien. Personerna i den här berättelsen är inte judar, de är för araber. Taman och de här platserna som nämns, som de här tröstarna kommer ifrån, va? Och Nama och Sua är platser som har identifierats i norra Arabien. Och därför så kan det alltså ha varit ett senare datum, kan man då säga. Därför att de här människorna, de var inte judar, de kände inte till skrifterna. Utan de levde utanför Israels land. Men om den här boken var skriven så sent, men så många andra saker talar för att händelserna inträffade för länge sedan, så uppstår ju den svårigheten hur den skulle kunna ha memorerats under så många århundraden och så skrivas ner då kanske i Salomos tid. En annan sak som kanske inte ni tycker är så viktig, men som också talar för ett tidigt datum och ett datum innan Gud hade uppenbarat sig som Jehova eller förbundets Gud, det är att namnet på Gud Jehova, det förekommer väldigt sällan i Jobs bok, men väldigt ofta i annan hebreisk litteratur. Elohim, som är det hebreiska eller semitiska ordet för Gud, det förekommer ofta. Elohim, eller förkortningen bara El, i Jobs bok 56 plus 17 plus 41 gånger olika former utav det här uttrycket. Jehova förekommer bara 13 gånger. Det talar också för att det här är en tid då Gud ännu inte hade uppenbarat sig som förbundets Gud, Jehova, utan mer det allmän semitiska namnet på Gud används. Ofta används också den allsmäktige, El Shaddai, den allsmäktige, 31 gånger i Jobs bok. Och bara i övriga gamla testamentet bara 16 gånger. Men 31 gånger i Jobs bok, så det är vanligt förekommande namn på Gud, den allsmäktige. Bibeln framställer Jobb som en historisk person. Historisk person. Det är ingen uppdiktad person det här är frågan om. Det menar naturligtvis liberala teologer att det här är bara en legend. Men Bibeln ser Jobb som historisk. Hesekiel 14, har du läst Hesekiel 14, 14? Kanske bara 10:e versen, men vi kan gå dit för att se. Hesekiel kommer efter Jeremia som kommer efter Jesaja. Hesekiel 14. Hesekiel lever på 500-talet före Kristus, 590-talet, nästan 600 år före Kristus. Han är borta i den babyloniska fångenskapen. Han är samtida med Daniel. Vi kanske måste börja vers 13 för sammanhangets skull. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, om ett land syndade mot mig och beging otrohet, så att jag måste uträcka min hand mot det och fördärva dess livsuppehälle och sända hungersnöd över det och utrota det, både människor och djur. Och om då där inne funnos dessa tre män, Noa, Daniel och Jobb, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda alena sina egna liv, säger Herren, Herren. Så här refereras till tre historiska personer. Daniel var ju en historisk person. Han levde samtidigt med Hesekiel. Om Daniel var det, så krävs det för analogins skull att också Jobb var det, va? Och Noa. Bibeln ser de här personerna som historiska. Som Jobb som historisk. Vet ni att det står om Jobb också i Nya testamentet? Var står det? Jakob 5 och... Är det 5 och 11? Vi prisar ju dem saliga. Jag kanske ska börja vers 10. Mina bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till ert föredöme att uthärda lidanden och visa tålamod. Vi prisar ju dem saliga som har varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet har ni hört. Och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Till Herren är nåderik och barmhärtig. Och det vore meningslöst att tala om Jobb som ett föredömligt exempel om man inte hade levat. Va? Det är ju ingen kraft i det. Men det som gör det så underbart att läsa Jobs bok, det är att veta att det här har alltså inträffat. Det finns alltså en människa som har gått igenom det här. Där ligger trösten, va? Och lärdomen. Bibeln ser honom som en historisk person. I landet Uz, norra Arabien. Temat för den här boken. Vad skulle vi kalla det? Vad skulle vi säga att temat vore? Ja, det brukar formuleras med en fråga. Varför får den rättfärdige lida? Man menar att det är en bok som behandlar lidandets problem. Varför får den rättfärdige lida? Men när ni nu har läst i Jobs bok så tror jag inte att det som ni har upptagits mest utav har varit en beskrivning av hans fysiska lidanden, eller hur? Det står lite då och då han refererar till och beskriver det. Utan vad boken handlar om är inte så mycket lidandet i sig själv som det problem som han brottas med. Det teologiska problemet som man brottas med. Vad Jobb klagar över är mer den behandling han utsätts för av sina närmaste. Inte så mycket att det gör ont i hans kropp. Som att, titta vad de har övergivit mig. Här kommer vännerna och de kan inte trösta mig. Gud har glömt mig. Han ser vännernas övergivande. Och hela hans familj, så grannarnas och hans medborgare... grannar i staden, de har övergivit honom allihop. Detta ser han som ett bevis för att Gud också har övergivit honom. Så Jobs huvudproblem tror jag kanske ändå inte är smärtan som sådan. Kanske inte ens lidandet i vidare bemärkelse. Utan Jobs huvudproblem är teologiskt. Han kan inte förstå varför Gud inte handlar som han har brukat handla. Nämligen välsignat rättfärdigheten. Nu handlar han ju tvärt emot vad han brukar göra. Och det får Jobb i rubbning, va? Jobb utgick nämligen från sin tids teori. Nämligen att Guds rättvisa måste också innebära godhet och framgång för de rättfärdiga. Det var en enkel tes. Gud är god och välsignar de rättfärdiga. Och när nu det här ställdes på prov så omkullkastas liksom hela Jobs världsbild. Vännernas svar, de förkastas senare av Gud, inte för att de nödvändigtvis var helt felaktiga, va? De sa att Jobb har syndat, därför måste han lida. Utan de förkastas därför att de var otillräckliga, det var otillräckliga svar. De var för trångsynta, de var för begränsade. De var förenklade. Och Jobb bemöter dem också i 21 kapitlet och säger, ja men det är inte så enkelt, för även de ogudaktiga många gånger har det mycket bättre än de rättfärdiga. Och det försvårar problemet när ni säger så här, det är ingen tröst för mig. Jobs vänner har förhastat sig i framställningen av vad den ogudaktiges öde måste vara. Det är inte alltid så att det går den ogudaktige illa. Framhåller Jobb. Så det verkar som att Jobs lidande, det är mera hans vånda över detta problem
Han får inget svar, han får ingen rätsida på det. Hela hans teologiska världsbild håller på att rasa samman. Han måste ompröva alltihop. Och när Gud slutligen svarar, så svarar han inte på Jobs frågor eller anklagelser. När Gud till slut svarar, så bara hänvisar han till sin egen persons storhet och majestät. Och det är lika som Jobs alla frågor och anklagelser bara drunknar i Guds storhet. Det är lika som Jobs problem försvinner när han till slut ser Gud. Han har inte fått svar på fråga 1, fråga 2, fråga 3. Men det är liksom inte det stora problemet att han inte har fått svar. Utan problemen, svaren är så att säga inte aktuella att få längre, när han nu till slut har insett Guds storhet och vem Gud är. Boken avser inte att besvara lidandets problem. Gör inte det. Utan det får vi fortfarande brottas med många frågetecken. Den ger visst ljus över det. Det gör den. Bakgrund och resultat och syfte en hel del. Men boken vill nog mera visa, tror jag, att lidandets problem blir inte så problematiskt när vi upptäcker Guds storhet. För det är lika som då blir vi tillfreds med förtroendet att är Gud så stor, då finns också alla svar hos honom. Och om Gud skulle börja svara, skulle jag ändå inte förstå, för jag är så liten och begränsad. Och där inträder en tillfredsställelse. En tystnad som är nöjd, som är lugn. Så om vi tittar på den där översikten av Jobs bok som jag har skisserat, så vet ni hur då introduktionen, prologen som vi ska titta lite närmare på snart, scenen i himlen, konflikten mellan Satan och Gud. Och hur då Satan får tillfälle att göra det han begär. Han tillåts detta. Och så uppstår den stora frågan, varför? Hos Job. Varför blev jag född? Varför dog jag inte genast som foster? Varför ska jag nu behöva leva vidare när det ändå innebär bara lidande? Frågorna i tredje kapitlet, va? Det är tre frågor vi ska titta på snart. Sen kommer då vännerna. De tre vännernas lösning. Det har jag glömt att skriva i den första kolumnen där i kapitel 4. Kapitelindelningen står längst, står här nere. Kapitel 4 till 14, det är första omgången, va? Första rundan utav dialoger, eller de tre tröstarna går sin första runda och Jobb svarar på var och en utav dem, va? Kapitel 4 till 14. Första rundan. Sen kommer andra rundan. De kommer igen och Jobb svarar dem igen. Och så kommer en tredje runda i kapitel 22-26. Och sen kommer Jobs i fjärde kolumnen där under vännernas tal. Jobs slutmonolog. Det är mer en monolog. Ja, det är ju monologer alla de här, men det är ju svar, man går i svar mot varandra, men det är mer en slutbetraktelse från Jobs sida. Och så kommer då Elihu in i bilden, den här unge teologen, och hans tal kan vi se i tre avsnitt på. Först så summerar han, eller utvärderar han faktiskt. Utvärderar vad som redan har sagts och reflekterar över det och kommer med sin förklaring. Förkorta utvärdering, reflektion, förklaring. I kapitel 32 till 37. Och sen kommer Gud in i bilden. Det är liksom Elihu bereder vägen för Gud här. Guds svar kommer. Och så kommer en epilog. Hur det hela upplöses. Och trenden genom boken, den är ju då att Job har framställt sina stora frågetecken. Vad var det för idé med i livet? När det skulle bli så här. Och så börjar vännerna ivrigt att svara och svara och svara och svara. De har givna svar här. Och argumenten för och emot. Men när Job kommer till sin slutmonolog så tystnar vännerna, va? Och när Elihu börjar tala så blir det också tyst. Det blir inget svar på Elihus tal. Och argumentationen tystnar också av. Och när Gud träder in så är det alldeles tyst. Både bland hos Job och bland vännerna. Tystnad inträder. Gud talar. Det är en poetisk bok. Men prologen är prosa som ni ser. Och epilogen är prosa. Avslutningen. Det börjar med att Gud handlar i den himmelska. Sen är det lika som Gud träder ur bilden. Den mänskliga scenen kommer in. Och Job sitter där omgiven av sina tröstare. Och Gud är inte aktivt med liksom. Utan Gud bara diskuteras eller formuleras i olika teser och begrepp nu. Gud är tyst. Så slutar boken med att Gud talar igen. Så ser ni längre ner. Det börjar med att Gud tillbeds i första tre kapitlerna faktiskt. Men sen inträder diskussionen och Gud börjar utfrågas. Svara Gud. Och det är människor som talar med varandra och inte med Gud. Eller talar till Gud och frågar Gud. Och så slutar det i alla fall återigen med tillbedjan. Så kommer en annan jämförelse. Det är ingen klagan i först inledningen, men så klagar Job och så slutar det med att ingen klagar igen. Och inget försvarande i början, det behövs inte. Men sen försvarar sig Job. Men sen är allt försvarande överflödigt igen när Gud har börjat tala. Börja med välgång. Sen kommer då fattigdom, sjukdom och förakt. Och så kommer återupprättelse och välgång. Där har ni boken i ett nystan. Då tar vi rast. Ska vi gå in? En gud. Till flera gudar. Längre fram i historien. Ännu fler. En utveckling från monoteism till polyteism. Hur man nu vill illustrera det här. Alltså flera gudar. Tron på flera gudar. I ett tidigt skede så var det ingen utvecklad polyteism. Det enda du märker i Jobs bok. Av avsteg ifrån tillbedjan till Gud. Vet du vad det är? Ja, det är solen och månen. Att Job, han säger, jag har bevarat mig från att tillbedja solen och månen. Och ge dem min hälsningskyss. Det var det sätt på vilket man tillbad. Den första formen av avsteg ifrån en monoteistisk gudstillbedjan. Det var att man började tillbeda himlens härskara och planeterna. Och särskilt då solen och månen. Abrahams far var ju en ivrig måndyrkare, som ni vet. Så... det är rätt märkligt. Annars i den hebreiska litteraturen så förekommer mycket av gudadyrkan. Det kommer ju inte ur öknen en gång med Israels folk förrän de har dansat kring en guldkalv. Och när man väl kommer in i landet så är det ju genast på tok. Och man tillbeder Baal och det finns det, den avguda tillbedjan. Men inte i Jobs samhälle tydligen. Så vi ska... inte falla till föga för de som har en evolutionistisk syn på religionen och menar att det, Det har utvecklats från polyteism till monoteism. Den evolutionistiska förklaringen på religionsutvecklingen. Att förr, då var människorna så ovetande och då tillskrev man naturens makter, många olika gudar som låg bakom. Så var det många gudar till bedjan. Men ju mer man fick veta och förstod, ju närmare monoteism kom man. Och den högsta formen av religiös utveckling, menar man, det är då judendomen, kristendomen och islam, som är den sista religionerna, så att säga. Det finns det bara en gud. Nästa steg är ju ingen gud, förstås. Det är den högsta formen, när inte människan behöver någon gud längre. Men det är en evolutionistisk syn och förklaring av religionen. Studerar man däremot de primitiva religionerna, så finner man att längst bak i deras gudstro finns en tro på skaparguden. Så längst bak så finns det en tro på en gud som har skapat alltsammans, den högste guden, den store guden. Och då är vi närmare den här bilden, att det började med monoteism. Men sen så förvanskades det, och man förmörkade sin uppfattning om vem Gud var. Kunskapen om Gud bevarades inte lika kärt längre, utan man gjorde mer och mer avsteg. Och så blev det andra former av religion. Men det är en hel del av sanningselementen ifrån den monoteistiska tiden finns kvar. Det är därför det finns likheter mellan religionerna. Den ursprungliga gemensamma kunskapen om Gud, den har burits med in i de olika religionerna och i utvecklandet av de olika religionerna. Det är ett kapitel för sig, men Jobs bok talar alltså om människor långt tillbaka i historien som utan skrifternas kunskap i skrifterna, troligen alltså, var väl medvetna om Gud och vem han var och vilka regler som gällde för människans vandring med Gud. Vi går till Jobs första kapitel. Ja, visst, varför kom jag till det här? Det var ju läxan jag höll på med. Ni gör alltså hur ni vill, bara ni svarar så gott ni kan på det här. Och det är inte bara de där namnen som jag har uppräknat på fråga 3. Jag har väl glömt Elihu, va? Eller Elihu. 4 kolumner. Jobb, Elifas, Bildad, Sofar, Elium. Det blir 5 kolumner det. Och Gud själv. Vad Gud säger om sig själv. En sjätte kolumn, eller ett sjätte blad kanske lättare. Vad Gud säger om sig själv. Vitsen med att kunna ha det i parallella kolumner så här, det är att ni kan se vad man är överens om när det gäller kunskapen om Gud. Det finns vissa egenskaper om Gud som alla är överens om. Det diskuterar man inte. Sen finns det vissa saker som man inte är överens om riktigt. Och så ser man genom det också vilka egenskaper som betonas, som återkommer. Vilka som framställs som viktigast och så vidare. Så jag tror det kan vara ett intressant studium för er. Och sen fråga 4. Var Jobb rättfärdig inför Gud eller inte? Var han rättfärdig? Eller hade hans vänner rätt som hävdade att han hade begått försyndelser och det var därför som han hade råkat i lidanden? Demonstrera din uppfattning utifrån texten. Alltså. Säg vad du tror och så ger du textanvisningar till försvar för din uppfattning. Hoppas jag inte hinner komma in på det idag för mycket. Men nu går vi till kapitel 1. Först introduceras alltså Jobb och vi ser att han är en ostrafflig och redlig man. Det betyder inte en fullkomlig människa. När ordet rättfärdig används här i Jobs bok så är inte det synonymt med fullkomlig, utan det är en rättskaffens människa. En redlig karl som levde på ett rätt och riktigt sätt med människor och som hade ett rätt förhållande till Gud. Han fruktade Gud, han flydde det onda. Det var hans attityd, hans livshållning, att fly synden och att söka Gud. 7 söner, 3 döttrar. Och så får kameler, oxar och sninnor. Ja, han var en stor, rik man. Mäktigare än någon annan i Österlandet. En del har identifierat honom ifrån samtida litteratur från andra länder. Det finns till och med kilskriftsstenar i Babel som talar om en rik prins som skulle kunna vara denne Jobb. Namnet liknar Bibelns namn för Jobb. Vi går direkt in i den här konflikten som nu beskrivs i den himmelska scenen. Där åklagaren kommer fram inför Herrens ansikte tillsammans med andra änglar. Guds söner är en beteckning för änglarna. Och Jobs bok är intressant nu för det första i det att den ger oss en inblick i Satans person och aktivitet. Vi lär oss en hel del om Satan här. För det första så lär vi oss att han är en person. Eller hur? Han kallas åklagaren. En person. Det är inte bara en diffus makt, va? Han kan tala, han kan handla. Åklagaren kallas han på grund av den funktion han har här. Han kallas också åklagaren i Uppenbarelseboken 12 och 10. Brödernas åklagare kallas han, som dag och natt anklagar oss inför Gud och försöker dra fram våra fel och brister inför Gud. Precis samma taktik han har. Inga större variationer att köra med egentligen. Utan det är ett och samma tema. Han hade försökt fördärva Jobs rättfärdighet, men han hade tydligen inte lyckats. Det andra som vi kan se direkt i texten här, det är att han har tillträde till Gud. Tillträde till Gud. Liksom de övriga änglarna. Och vi tror väl enligt Gamla testamentets undervisning och möjligen nya att Satan ursprungligen var kanske den högsta av alla änglarna. Alltså en fallen över ängel. Och frågan som Gud ställer i vers 7, den visar ju att Satan är ansvarig inför Gud. Han måste svara Gud. Och vi vet också att Satan är ansvarig inför Gud i den bemärkelsen att Nya Testamentet lär oss att han ska dömas av Gud. Uppenbarelseboken 20 står om hur Satan ska dömas av Gud och kastas i den brinnande sjön. Han ska alltså ställas ansvarig för sina handlingar. Han är moraliskt ansvarig för vad han har gjort. Men Gud frågar alltså, varifrån kommer du? Åklagaren, från en vandring utöver jorden, från en färd omkring på den. Det lär vi oss lite grann om Satans begränsning. Han är inte allestädes närvarande. Det där tycker jag är lite problem, för att vi säger ibland att Satan attackerar oss här och nu. Vi kan säga datum och plats, och samtidigt kan någon i Sydamerika säga samma sak. Jag vet inte hur man ska definiera Satans aktivitet. Han är alltså inte gudomlig i den bemärkelsen att han kan vara överallt på samma gång. Han är begränsad. Och skulle inte kunna ställa till så mycket elände om han inte hade också de fallna änglarna eller de demoniska makterna till sin hjälp. Och när Bibeln talar om att Satan gör det och det, så kan det kanske ibland vara indirekt genom de som är honom underställda. Så det är därför inte fel att säga att Satan attackerar, men jag tror vi måste se, eftersom Satan inte är gudomlig,
kan han inte vara överallt samtidigt, utan han bara, jag vet inte hur man ska begränsa det. Naturligtvis är han större än en människa i den bemärkelsen att han kanske kan vara på mer än ett ställe samtidigt. Men hur många ställen samtidigt, det vet jag inte. Han är inte allestädes närvarande. Dra det från fönstret. Stäng. Finns ett fönster till den. Stängt. Ja, det kan ni fundera på vad det betyder. Och nu ser vi här att Gud då säger, har du gett akt på min tjänare Jobb? Och det är nästan med lite stolthet i rösten som Gud säger det. Har du sett Jobb, Satan? Vilken härlig människa. Han söker mig. Han håller sig från det onda. Jag har ingen som Jobb på jord. Du har väl lagt märke till honom. Och naturligtvis har åklagaren det, full av vrede över att inte ha kunnat fördärva Jobbs rättfärdighet. Men nu kommer den första utav Satans anklagelser. Han har två anklagelser och han riktar dem emot Gud. Ja, det är indirekt emot Gud i alla fall. Är det då för inte som Jobb fruktar Gud? Vad menar han med det? Han förklarar i vers 10. Du har ju gett honom så mycket. Du har ju välsignat honom. Det är därför som han håller sig till dig. Så Satans förklaring, det är att det är Jobbs vinningslystnad, skulle man kunna säga. Som gör att han skärper sig på något sätt då, va? Försöker vandra under Gud, frukta Gud, för att det ska fortsätta att gå honom väl. Så att han manipulerar Gud. Det är en tvåfaldig anklagelse här. Dels mot Satan, och dels mot Gud och dels mot Satan. Han säger, han anklagar Gud för att välsigna Jobb, för att därigenom så att säga köpa åt sig Jobbs rättfärdighet, va? Förstår ni? Han mutar Jobb för att Jobb ska vara rättfärdig. Och ser man det från Jobbs sida, så mutar Jobb Gud med sin rättfärdighet för att han ska få Guds välsignelse. Så Satan förnekar Guds ord. Typisk strategi. Det kan vi skriva också här. Förnekar Guds ord. Han förnekar vad Gud säger i vers 8, att Jobb verkligen skulle vara ostrafflig. Han bara vill ha mer. Det är därför han skärper sig. Och så utmanar han Gud. Du bara räcka ut din hand, Gud, och komma vid hans ägodelar, så ska han snart tala förgripligt mot det. Då ska det avslöja sig att det var inte så värst bevänt med hans rättfärdighet, menar Satan. Och Gud går med på det här förslaget. Men lägg märke till att det inte är Gud själv som gör detta. Här ser vi lite grann bakom scenen. Gud gör inte det onda, utan han tillåter Satan att göra det, vers 12. Lägg märke till att det samtidigt innebär, enligt vers 12, att Satan är begränsad. Han kan inte göra mer än vad Gud tillåter. Det är en nyttig sanning att tänka på. Och första Korinthierbrevet 10:13 säger att Gud ska inte tillåta att vi blir frestade över vår förmåga. Han vet vår andliga styrka. Han avmäter frestelsens styrka i relation till vad han vet att vi kan klara av. Så ingen kan säga, jag blir frestad över min förmåga. Det vore samtidigt att säga Gud var inte trofast. I den här versen står det: Gud är trofast, han skall icke tillstädja att ni blir frestade över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma, då ska han också bereda en utväg. Det är bara det att vi inte alltid vill se utvägen. Och ibland så lurar han oss att tro, Satan alltså, att det här klarar du aldrig av. Nej, det är lika bra att falla då. Ja. Så Satan är begränsad. Kan inte göra mer än den gräns som Gud utsätter för honom. Du får komma vid hans ägodelar, men hans kropp får du inte röra. Honom själv får du inte röra. Och så kommer de här fruktansvärda plågorna som det dock innebär. Inte då i jobbskroppen så länge, men han mister alla sina ägodelar.